jättemycket. Hej allihopa. Det är jättekul att jag får leda detta panelsamtalet tillsammans med er. Idag ska vi prata om social mobilisering. Och det vill säga när människor går samman för att skapa en förändring. Ofta sker detta i våra bostadsområden eller löst i ett nätverk av människor som organiserar sig för att skapa en förändring. Och organisationer också. Ofta handlar det om att vi på något sätt vill motverka ojämlikheter i samhället. Och ja, för att göra skillnad. Vi har med oss 4 fantastiska personer här i panelen som jobbar med dessa frågorna på olika sätt. Vi har Fatma Alwan som är projektledare i Tillsammans i förening. Vi har Tia B. Frank som är folkhälsovetare och miljörättviseaktivist inom hälso- och sjukvårdspersonal för Extension Rebellion. Ja, den är lite svår alltså.
Extension Rebellion.
Ja, Extension Rebellion. Var det rätt nu? Ja. Sen har vi Nassim Sulaimanpour som är medlem i kulturföreningen Krakel och aktivism. Och vi har Mohammed Ali som är ordförande för ensamkommandes förbund. Mohammed, jag kan börja med dig. Vill du säga några ord om den organisationen och den frågan som du är engagerad i?
Absolut, det kan jag göra. Hej allihopa, kul att vara här. Jag kommer från ensamkommandes förbund. Kanske några känner igen oss. Om inte gör det, vi är en ideell organisation som jobbar politiskt och praktiskt för att underlätta vardagen för nyanlända och ensamkommande barn och unga vuxna i Malmö. Och vi finns också på andra ställen i Sverige. Vi arbetar för gemenskap, hälsa, delaktighet och jämställdhet och jämlikhet. Och det gör vi genom olika aktiviteter, utbildningar och projekt som vi driver. Och inte minst vår mötesplats här i Malmö, mötesplats Otto.
Tack så mycket. Nassim, vill du berätta?
Ja, jag kan väl berätta om aktivismen. Jag är aktiv inom den autonoma vänstern här i Malmö, så den utomparlamentariska vänstern. Jag tar seriöst mina privilegier som svensk och europe. Därför så mobiliserar jag så mycket jag kan inom så många olika frågor som möjligt med olika grupper. Jag tycker att vi här i Sverige särskilt... Vi måste höja våra röster. Om det är någonstans förändring ska börja så är det härifrån. Och det kommer påverka resten av världen, det tror jag. Så jag håller väl mycket på med olika, till exempel kulturföreningen Krakel. Där är det en mer radikal form av folkbildning som sker. Och inom andra olika nätverk med andra olika grupper. Som till exempel håller i stödfester, så solidaritetsfester, eller till exempel håller i demonstrationer och ja, men andra olika typer av politiska aktiviteter som har med just de här väldigt sociala frågorna att göra.
Tack så mycket. Tia?
Ja, hör ni mig okej nu eller?
Ja.
Gött. Ja, men jag är utbildad folkhälsovetare och är utifrån liksom folkhälsokompetensen intresserad av hur miljö- och klimatfrågor liksom påverkar människors förutsättningar att faktiskt få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och få, ja, men alltså tillgång till god och jämlik hälsa som är liksom det övergripande folkhälsopolitiska målet. Så liksom. Och där är det ju liksom värt att tillägga att Världshälsoorganisationen har konstaterat att klimatförändringarna är det främsta hotet mot mänsklig hälsa. Så det är liksom Det är omöjligt, skulle jag säga, att jobba med folkhälsofrågor och rättvisefrågor utan att liksom ta in klimat- och miljöfrågor, för att vi ska kunna åstadkomma liksom långsiktigt den där bättre världen som vi alla vill ha.
Mm.
Så därför har jag också valt att engagera mig i Extinction Rebellions grupp för hälso- och sjukvårdspersonal. Så vi är ett gäng med psykologer, läkare, sjuksköterskor, folkhälsovetare då, som jag är, skötare och så vidare, som på olika sätt utgår från våra privilegium och yrken då för att påverka till exempel myndigheter i Sverige att göra mer för både rättvise frågor och liksom binda in då klimat- och miljöfrågor i det. Och om jag ska säga någonting kort också om Extinction Rebellion i stort, så har man tre krav, och det är att makthavare ska tala klarspråk när det kommer till klimatkrisen och den ekologiska krisen, och man ska agera nu, för vi befinner oss faktiskt i en kris, även om man kanske inte märker av klimat- och miljökrisen så mycket här i Sverige än. Och sen vill vi också att man utvecklar demokratin genom att införa ett medborgarråd. Och Extinction Rebellion är också kända för att använda fredlig civil olydnad som metod. Så det betyder alltså att vi öppet bryter mot lag och order ibland för att göra våra röster hörda när det kommer till klimat- och miljökrisen och rättvisefrågorna kopplat till det. Yes.
Tack så mycket. Tack. Fatma, vill du berätta?
Ja, absolut. Nu ska vi se. Funkar den?
Ja, yeah. Vi får hålla den lite nära.
Yeah. Hej allihopa. Jättekul att vara här. Mitt namn är Fatma och jobbar på Tillsammans i förening.
Det hörs, men man får hålla den nära bara.
Yes. Jag jobbar i Tillsammans i förening. Vi är en förening som arbetar runt om i Malmö. Där syftet är att engagera barn och unga i samhällsutvecklingen. Och det gör vi genom att jobba med både basverksamheter som pågår året runt varje vecka, med olika aktiviteter för barn och unga, utflykter också till andra organisationer och till workshops som pågår runt om i Malmö. Men vi arbetar också med projekt i syftet också att engagera barn och unga i samhället. Och till exempel så jobbar vi med ett projekt som heter Läsambassadörer, där syftet är att främja läsning bland barn och unga. Och det gör vi både i olika skolor men även ute på uppsökande verksamhet runt om i Malmö, främst i Rosengård och Linningen här hos stad. Sen jobbar vi också under somrarna med andra unga ledare från Ung i sommar med olika projekt. Till exempel förra året hade vi ett projekt som heter Demokratiambassadörer, där vi gick ut till runt om i hela Malmö i området, pratade med folket om vikten av att rösta, uppmuntra till att rösta, och särskilt var vårt mål att gå ut till de som skulle rösta första gången, unga mellan 18-25, just för att informera om valet, vilka partier som finns, hur man går tillväga för att rösta och så vidare. Så vi jobbar lite med olika projekt just för att barn och unga ska engagera sig i samhället.
Mm. Vilka fantastiska insatser ni gör, och verkligen. Jag är nyfiken bara, vad är det som gör att just ni är engagerade i, liksom, i dessa frågorna? Var kommer drivet ifrån, om ni vill berätta bara kort? Vill du börja, Fatma?
Ja, jag kan absolut börja. Vilken fin fråga. Det som ger mig engagerad och varför jag vill arbeta tillsammans i förening och med dessa frågor, det är för att, förutom att det är otroligt kul att jobba med barn och unga, så tycker jag också att det är super, super viktigt att barn och unga känner sig delaktiga i samhället.
Mm.
Att de är en del av samhället, att de får vara med och bestämma, att de gör sin röst hörd. Ibland kan barn känna att nej, men vuxna lyssnar inte på mig för att jag anses vara oerfaren eller att jag är för liten för att ta beslut.
Mm.
Men så ska det inte vara, utan det är klart att de ska vara med och bestämma och engagera sig. Så jag tycker det är jätteviktigt. Jag vill bidra till att barn och unga känner sig delaktiga i samhället, att de är en del av samhället. För det kommer göra i sin tur att de känner att sin roll är viktig i samhället, vilket leder i sin tur att de vill saker med livet, de vill jobba, de vill umgås med andra, de vill vara aktiva i samhället. Så det är super, super viktigt. Alltså att jag är med och bidrar till det, får mig att liksom bli super, super glad. Ja, men när jag får höra att en nybliven 18-åring har gått och röstat till exempel efter vårt samtal, eller att ett barn har börjat läsa och hittat en genre som de gillar att läsa, att ett barn har liksom varit med på en prova på aktivitet och sen påbörjat liksom varje vecka gå till den aktiviteten och glädje i det. Det motiverar mig otroligt mycket. Så det är super, super kul. Och det är därför jag har valt att engagera mig i detta.
Ja, så fint. Jag blev helt varm av det. Så otroligt fint. Tack så jättemycket. Tack. Tia, vad säger du?
Jag var utbytesstudent i Brasilien i trean på gymnasiet. Jag växte upp i villa i en rik kommun utanför Göteborg och kom till Brasilien och fick lära mig så jäkla mycket om världens orättvisor. Så när jag kom hem så var jag så jäkla arg på hur det fick vara så här. Så då engagerade jag mig först i Svenska FN-förbundet och var Millenniemåls ambassadör efter gymnasiet. Och då förstod jag väl att men de sociala rättvismålen, de hänger ju långsiktigt på att vi klarar det ekologiska målen. Och det gick skitdåligt, visade sig, för klimat- och miljömålet. Så då liksom började jag liksom intressera mig för hur det hängde samman och liksom, intressera mig också för att liksom, hur pratar vi om klimat- och miljökrisens inverkan på de mänskliga rättigheterna på ett sätt som faktiskt åstadkommer den här förändringen som vi behöver och som ganska många i Sverige i alla fall kanske inte är så taggade på att ställa om till, för att vårt liv kommer behöva se annorlunda ut om vi ska ställa om på ett rättvist sätt. Även globalt och rättvisemässigt här i Sverige och i Malmö. Så det finns liksom ett intresse för liksom, samhällsförändring också och rättvisefrågor som liksom tog mig in i miljöfrågorna. Och det har liksom fortsatt så, och jag har liksom haft privilegiet att lära känna massor av människor, framför allt i Brasilien, som lever liksom väldigt nära klimatkrisens konsekvenser som drabbas redan idag. Jag har liksom vänner i Brasilien som berättat för mig hur de bor i favelor, då, Brasiliens kåkstäder, där hus bara kan liksom, vad säger man, liksom regna bort av stora regnmängder. Och de här liksom, när det sker i en favela, att liksom hus dras med i jordskred, det drar ju, alltså det sliter ju sönder människor, det sliter sönder familjer, det sliter sönder hem och livsverk. Och det är så jävla fruktansvärt. Och det sker nu, och det kommer bli värre. Och jag har massor av privilegier och känner att jag måste använda dem för att försöka bromsa. Men också för att vi ska ställa om här i Sverige på ett rättvist sätt. Och att vi faktiskt kan få ett bättre samhälle även här. Men som befinner sig liksom inom planetens faktiska gränser, rent ekologiskt. Ja, tack.
Tack så jättemycket, Tia. Nassim?
Jag måste väl, lite som Tuva, liksom, jag fick kanske leva mer orättvisorna. Kom hit som flykting när jag var liten och kände mig otroligt privilegierad, samtidigt som jag fick känna på hur det är att leva under rasistiska strukturer som vi har här i Sverige, och hur det är att leva som fattig runt omkring rika människor för att vi har klassstrukturer och sånt också. Och sen när jag fick lära mig mer om de här strukturerna, fick sätta ord på de här strukturerna, så förstod jag precis som du att det är meningen att vi ska förändra dem. Det är inte meningen att vi ska leva på det här sättet för att någon annan säger det till oss, utan vi har så himla mycket möjligheter. Inte bara möjligheter om att skaffa fina hus med fina inredningar och så vidare och ha liksom lyxliv, utan möjlighet att få på riktigt liksom bestämma och regera över våra egna liv. Vi får bestämma hur saker och ting ska se ut. Och där började frågor kring demokrati och våra politiska system, rättssystem, ekonomiska system blir jätteintressanta för mig. Och där jag insåg att det finns ett väldigt tydligt mönster om vilka som kan vara delaktiga och vilka som inte kan vara det, och vad den här delaktigheten på något sätt beror på. Och det gjorde väl så att jag varje stund jag fick chansen, spelar ingen roll vart, spelar ingen roll när, jag sa ifrån. Jag bråkade med vem som helst så länge jag kände att de inte kanske såg de här systemen för vad de är. Och idag så har jag väl växt ifrån det på ett sätt som att jag bråkar inte med vem som helst. Jag vill inte be våra politiker om nåd. Jag vill gärna att vi som är här inne, som är det svenska folket, tar saker och ting i våra händer och gör för oss själva. Så det är därför jag liksom organiserar mig med andra människor för den här förändringen jag vill se. Jag tycker det är jätteviktigt att vi som har möjlighet att gå ut på gatan, vi som har yttrandefrihet och så vidare, vi som har alla de här privilegierna och möjligheterna som finns i det här landet, organiserar oss med varandra, träffas upp och bara, hur vill vi göra, vad kan vi göra, och ser lite utanför det som alltid har varit, den här hegemonin som alltid har funnits liksom.
Ja. Tack så mycket. Tack. Mohammed, vad driver dig?
Yes. Om vi börjar från början, så att jag föddes i en tid som, ja, i den mörkaste tid kanske som människor kunde leva, under första styret av talibanerna i Afghanistan. Och sen dess så var jag fram till 2018 på flykt, alltså levt på flykt, växt upp på flykt. Och till slut fick jag mitt uppehållstillstånd här i Sverige. Och då kände jag inte, eller jag visste att ensamkommandes förbund fanns, men jag visste, eller jag var inte engagerad så. Och när jag fick veta att hur organisationen har byggdes upp och hur var tanken när de startade det här, så var det ju att det var ju mycket snack om just ensamkommande och nyanlända, men det fanns ingen som kunde representera den här gruppen, så det var ju bara att folk eller samhället pratade om en grupp men inte med den här gruppen. Och jag har också gått igenom den här långa asylprocessen som många har gått igenom under de här senaste 10 åren och vet hur det var att vara i det. Men jag har ändå haft lite tur att få uppehållstillstånd efter 2,5 år, men många som har inte gjort det, speciellt de som lever idag som papperslösa, som regeringen vill jaga på vilket pris som helst. Och jag känner också att jag har en skyldighet att berätta hur orättvist just den här processen fungerar, hur har människor gått igenom den här processen och vilka erfarenheter de har. Många kanske kan inte göra det själva, men jag känner att jag har en skyldighet när jag vet att det är så här och att det finns hur många människor runt om Sverige som behöver veta det. Så att just nu är det ju mer att vi försöker att få ut det här budskapet, att det är inte bara att blunda för det som myndigheter och politiker gör, och utan att ifrågasätta hur de jobbar. Bara att säga att de har fått avslag, de måste gå ut. Men hur den här processen har gått till, det är någonting som saknas i debatten idag. Och det är det som vi vill försöka få ut nu. Och även just gruppen ensamkommande har ju varit också måltavla för våra politiker. Att fått hur mycket skit som helst under de här senaste åren. Det har de gjort. Och att kunna representera den här gruppen, det är en grupp som, om de får en ärlig chans, det är den mest skötsamma gruppen som finns i alla fall. Och det finns forskning på det. Att ensamkommande är en grupp som kommer snabbast in i arbetsmarknaden och integrerar sig väldigt väl. Så att jag är också stolt över att kunna representera den här gruppen.
Tack så jättemycket. Någonting ni alla fyra här har gemensamt är verkligen mod. Behöver mer sånt i världen. Men jag tänker, Mohammed, du och din förening har engagerat er i kampanjen Riv Tidavtalet.
Ja.
Varför har det varit viktigt?
Redan några dagar efter att regeringen Sverigedemokraterna skrev under det här avtalet så gick vi in och läste det här och insåg att detta kommer påverka oss, vårt arbete. De som är redan i de mest utsatta situationer och även det skapar också ett samhälle som vi vill inte ha. Så därför var det viktigt för oss att göra någonting. Så först det vi gjorde var det att träffas internt och ha möten om det. Vad ska vi göra? Och vi gick igenom olika de här förslagen som just berörde oss och våra medlemmar. Vad kan vi göra i de här frågorna? Sen var det en grupp som arrangerade en manifestation mot just Tidavtalet. Och det heter Stoppa Tidavtalet, vårt personal mot rasism. Så jag höll en 15 minuters lång tal där. Och då var det folk som kom fram till mig och någon av dem var en av de som satte i den här gruppen för kampanjen Rift ut avtal. Och så kom vi in i just den här kampanjen och varit med arrangör för manifestation och demonstration mot Tidavtalet i Malmö i december 2022 och i våras i mars i Malmö. Jo.
Tack så mycket. Nassim, jag vet att du också varit engagerad i samma kampanj. Har du någonting att tillägga?
Kanske inte om kampanjen i sig. Jag var bara där i mars under demonstrationen som talare. Jag tror att det är viktigt överlag att reagera på när våra politiker sätter sig ner och börjar bestämma om saker och ting som kommer till i slutändan ha någonting med alla oss att göra. Vi har ju sett i hela landet hur det är en extremt stor mobilisering i liksom svensk skala att prata om då när det kommer till det här angiverilagen. Och då undrar man liksom så här, jaha, det var liksom frågan om angiveri i Tidavtalet som kanske gör ont. Fast egentligen så är det ju hela Tidavtalet i sig som gör ont. Men att svenska samhället, de berörs ju av det här med angiveri. Helt plötsligt är det liksom någon inom sjukvården, någon inom skolan eller på universiteten som ska börja ange. Och då är det helt plötsligt så att vita människor i det här landet måste drabbas av Tidavtalet helt enkelt. Men Tidavtalet i sig är ju en skam. Men vi ska inte skämmas. Vi ska mobilisera oss. Vi ska säga ifrån. Och det tycker jag då, alltså att ha en sån kampanj generellt sett väldigt bra och viktigt. Det är väl nog det jag kan lägga till.
Tack så jättemycket. Fatma. Har ni på Tillsammans i förening märkt av högerpolitiken och har Tidavtalet påverkat er organisering på något sätt?
Mm. Vår verksamhet har ju rullat på som vanligt senaste året, våra verksamheter och så. Men det är en stor förändring som jag har märkt, och jag har inte liksom djupdykt i vad det beror på. Men jag brukar samordna ett projekt som heter Bästa sommaren.
Yeah.
Och det projektet är en sommarlovssatsning i Herrgården i Ramelsväg, i Vänskapsparken, där olika aktörer går ihop och håller i aktiviteter för barn och unga i Vänskapsparken. Och det har jag samordnat nu i ett par år. Och en förändring jag märkte nu detta året var att det var, för vi brukar ju kontakta aktörerna och sen gå ihop och planera detta. Och det var att en del aktörer hade inte möjlighet att vara med lika mycket som förut, föregående år, på grund av nedskärningar. Andra aktörer kunde inte alls vara med när de har varit med förut. Så vår verksamhet har ju rullat på som vanligt, liksom rent generellt. Men jag märker i projekten att det har ju varit nedskärningar. Mm. Vilket har gjort att vissa har inte kunnat vara lika delaktiga i projektet då. Och det är ju ett jätteviktigt projekt för barn och unga. Det är många som under sommarlovet när skolan inte finns, så är det många som de kanske inte brukar resa eller gå på utflykt med familjen eller gå på aktiviteter eller liksom hålla sig sysselsatta. Så den här satsningen är ju super super viktig.
Mm.
Just för att dels att barnen ska liksom ha någonstans att vara och liksom få träffa andra och så, det blir som en mötesplats, men också att få testa på olika aktiviteter, vara med där, träffa andra organisationer som jobbar runt om i Malmö och inte bara i Rosengård. Sen brukar vi åka på utflykter också med barnen där, just för att de ska liksom få röra sig runt om i Malmö, vilket också är jätteviktigt. Men det är en stor förändring jag har sett detta året.
Mm.
Att det har varit mycket nedskärningar. Sen har vi också kontaktat aktörer som inte brukar vara med på det projektet, men som inte heller kunde vara med på grund av medel och så. Mm. Så det är en stor förändring. Och jag hoppas att både det projektet och andra satsningar, att det fortsätter. För det är jätteavgörande för barnen. Mm. De uppskattar det ju jättemycket. Och vi brukar ju, för den satsningen är ju varje dag under sommarlovet, måndag till fredag.
Mm.
I 8 veckor brukar det vara när de har sommarlov. Och det är många som kommer dit varje dag. Och är med liksom under hela dagarna.
Mm.
För det brukar vara från förmiddagen där vi 11 till 6. Så jag hoppas att det fortsätter så länge som det bara kan. Vilket jag också tror och jag hoppas på. Men det är en stor förändring i alla fall som jag har märkt.
Mm.
Men annars har resten av våra verksamheter rullat på som vanligt.
Tack. Jag hoppas också att det fortsätter. Ja. Det verkar helt fantastiskt faktiskt.
Det är jättekul. Det är verkligen superkul och givande också.
Yeah.
Så det hoppas jag också.
Ja, yeah. Vi håller tummarna.
Tack.
Tack så mycket Fatma. Tia. Har du någonting att tillägga om tidavtalet och skulle du vilja säga någonting om kopplingen mellan sociala rättvisefrågor och miljöfrågor?
Oj, nu får jag 2 frågor.
Ja.
Nej, men om jag börjar där med tidavtalet, alltså väl talat av föregående talare allihopa liksom. Bara ett tillägg utifrån då, liksom ett klimat- och miljöperspektiv då, är att det i tidavtalet står att svensk klimat- och miljöpolitik ska vara ambitiös. Och ja, det är lätt att säga det. Och in action så sker ju raka motsatsen. Utan nu med den nya budgetpropositionen som presenterades för någon månad sedan så ser vi liksom att regeringen inte ens försöker låtsas att vi ska nå klimat- och miljömål, utan utsläppen kommer istället öka. Så. Och det är ju skandalöst. Vi har liksom 16 miljömål i Sverige som ska uppnås till 2030. Det ser ut som att bara ett av målen kommer att uppnås till 2030. Klimatmålet och flera andra viktiga mål utvecklas åt fel håll. Så. Men om jag bara får kroka i lite i den här liksom högerextrema politiken och liksom hur vi ser hur det finns en politisk förskjutning, så kan man ju applicera det på liksom hur man nu ser på aktivism och hur klimataktivister behandlas och säkert med all säkerhet andra aktivister med andra fokus. Så vi har ju till exempel sett hårdare straff mot klimataktivister eller att fler straffas. Vi kan också se att det nästan blivit som ett skällsord att liksom kallas aktivist. Ett liksom fräscht eller färskt exempel är de här anställda på Folkhälsomyndigheten som gick ut i DN för några veckor sedan och lyfte att de inne på Folkhälsomyndigheten blir tystade från att lyfta klimatfrågorna. De har tydligen blivit kallade aktivister av sina chefer för att de vill lyfta vad som alltså Världshälsoorganisationen säger är mänsklighetens främsta hälsohot på Folkhälsomyndigheten. Så att man blir liksom avfärdad som aktivist när man vill lyfta fakta, och det är superallvarligt.
Tack, nu gav jag dig två frågor.
Men ska jag hoppa på då den andra
frågan? Ja, precis.
Hur sociala frågor och miljöfrågor hänger ihop.
Precis.
Och ska man liksom säga extremt kort så kan man säga att klimatkrisen, det är liksom de som har orsakat den minst som drabbas först och värst och har minst makt att påverka beslut som handlar om hur snabbt länder ska sänka sina utsläpp, hur samhällen ska ställa om, eller kring klimatanpassning då, så länders resiliens för om det kommer liksom någon väderkatastrof eller så till följd av klimatkrisen. Så man kan liksom prata om att det finns klimaträttvisa då, är ju ett begrepp som används mer och mer. Och där kan man kolla på då uppkomsten av klimatförändringarna. Så där kan man ju se liksom att människor med makt har genom tiden insett att så här, vi kan utnyttja människor och naturen och ta ganska mycket vad vi vill ha utan att få särskilt stora konsekvenser av det. Nu börjar vi verkligen se konsekvenserna. Alltså naturen på något sätt så här säger ifrån nu. Och det är klimatkrisen. För att naturen har blivit överutnyttjad. Men den har blivit överutnyttjad av väldigt få människor. Som ofta är rika personer, oftare män och oftare i liksom västvärlden. Så att man kan säga att den rikaste 1% i världen står för, nu ska jag säga rätt här också, rikaste 1% i världen står nu för dubbelt så mycket utsläpp som den fattigaste hälften i världen. Och de rikaste 10% i världen, som många svenskar tillhör, om du tjänar ungefär 30 000 i månaden tror jag det är, de står för cirka 50% av världens utsläpp. Så det är ju liksom de rika som står för mest utsläpp. Och sen är det liksom ofta människor i globala syd som får ta konsekvenserna, som får liksom ibland plikta med sina liv för de utsläpp som vi åstadkommer här. Men man ska också tillägga när man pratar om klimaträttvisa att den här omställningen som vi måste göra för att inte åstadkomma liksom en total hälso- och rättvisekatastrof, den måste också vara rättvis. Den måste ta hänsyn till hur urfolk runt om i världen har liksom fått sina marker tagna ifrån sig och så vidare. Dels måste vi ha liksom en stor respekt för urfolkens rättigheter när vi ställer om till ett grönare samhälle. Men vi måste också se till att liksom, samhällsinsatserna gör det lättare för människor att leva inom planetens gränser och gör det lite gött att leva inom planetens gränser, för det ska göras också. Och då måste det nog vara lite attraktivt. Så det är ju väldigt problematiskt när vi ser liksom den här nya budgetpropositionen som tar bort pengar från klimatanpassning. Så liksom när klimatkrisen slår så är det ju ofta då de mest utsatta som drabbas av den. Och de hade blivit skyddade av en bättre klimatanpassning. Och samtidigt ser vi att mer budget ska gå till att subventionera flygplatser och mindre till mer cykelvägar eller kollektivtrafik. Så det går ju liksom åt helt fel håll. Vi ställer inte om till ett rättvisare samhälle inom miljöns gränser.
Tack så jättemycket. Jag tänker att detta är ganska stora frågor. Och jag är nyfiken på vilka framgångsfaktorer som er organisering liksom har medfört. Vilka metoder funkar och vad är det viktigaste? Jag tänker Nassim, skulle du vilja börja om du vill?
Ja, det är inte ett enkelt svar på den frågan kan jag säga. Det är Nej. Inte straightforward. Däremot så kan man ju se att sprida information och tillgängliggöra information är någonting jätteviktigt. Det tror jag får folk att få bättre förståelse, kanske kunna engagera sig på olika sätt och kunna se en annan värld möjlig. Så mycket den här med att liksom, om jag går en studiecirkel Krakel, eller om det hålls en studiecirkel på Krakel som brukar vara för medlemmarna då i gruppen, så görs det också kanske ett poddavsnitt som läggs ut för alla andra som kan lyssna och höra på den. Sen så inom aktivismen så finns det ju flera olika sätt att ha lite framgång. Det här är ju, då tänker jag liksom mer politiskt, att till exempel när det är sån stor uppsamling på Stortorget eftersom folk inte vill ange andra människor, då kan man ju faktiskt ta vara på den chansen och informera ännu fler människor om varför det är så att de snart kanske kan läggas i den situationen att de måste ange andra. Att ta vara liksom på de här momentumen som finns nu när det kommer väldigt stora kriser runt omkring i världen. Att till exempel nu förra året då när Ryssland invaderade Ukraina, så kanske man inte bara skulle prata om hur vi ska stötta Ukraina, utan också hur vi ska trappa ner militärens strukturer. Att ta vara på olika stunder där saker och ting kommer till talan för att börja prata om saker på ett annorlunda sätt. Så jag tror att i Sverige är det ju så att vi måste skapa nya narrativ. Hur man pratar om saker och ting är väldigt, väldigt skevt. Allt ifrån hur man pratar om miljön och vad som behövs för att inte förstöra miljön något mer, och hur man pratar om människor som lever i majoritetsvärlden och alltså inte vitt folk. Sådana saker, det påverkar hur vi ser på varandra, hur vi tänker och vad vi gör och hur vi agerar. Och jag tror att en av de största liksom, grejerna då, det är att försöka visa på olika sätt att nya narrativ måste skapas, och det är vi som skapar dem tillsammans. Hur vi pratar med varandra om saker och ting och så.
Tack så jättemycket. Mohammed, vad tänker du?
Ja, och jag tänker just på den här kampanjen Riv sitt avtal och protesterna mot angiverilagen. För att när vi började den här kampanjen, då var det väldigt nytt. Ingen visste vad tid och avtal var, och människor frågade varför ska vi riva det här avtalet, och det var kanske fel slugga, men ändå, och det var ju någonting nytt, så tajmingen var inte, att samhället var inte förberett för att gå ut och säga att vi vill riva det här avtalet. Men sen kom vi till angiverilagen, och då ett år hade gått från det här till avtalet, och folk såg vilka de här förslagen i avtalet i praktiken, att nu är det på utredning och nu är det flera som drabbas av de här förslagen säger emot, och att till exempel facken säger emot och andra organisationer säger emot. Jag tycker just tajmingen var det väldigt viktigt. Vi skulle kanske ha kunnat istället för gå ut på gatorna just från och med början med riftigt avtalet kunde gå ut och sprida information om just avtalet så att folk förstår verkligen vad är det som vi vill uppnå med det, med den här kampanjen. Mm. Sen vi var ju inblandade i protesterna mot angiverilagen till exempel och arrangerade demonstrationer, till exempel i Malmö fick vi ihop en stor demonstration på mindre än 12 dagar upp till 3000 människor på Stortorget, och så nu fortsätter vi också i Lund var det efter det, Helsingborg, och nu på lördag är det Kristianstad och så runt om i Skåne, så att vi också har en kontinuitet i det, och att ni ska inte vara nöjda med att nu har vi gått och protesterat. Nu är vi nöjda. Nu behöver vi inte göra någonting mer. Men sen tänker jag också på att det var också viktigt för att det var många aktörer och organisationer som gick samman. Till exempel både i kampanjen och också mot just angiverilagen. Och det var också vissa aktörer som tog ett steg tillbaka. Till exempel vissa politiska partier. För att inte vara arrangör så att flera skulle vilja komma in och stötta till exempel demonstrationerna. Om de hade gjort det, då hade det kanske inte blivit så här stor anslutning. Men det var också både klokt av dem, men också det var ju ett dialog mellan arrangörerna att ni får ta ett steg tillbaka, vi tar hand om det. Ni får stötta på andra sätt, men ni behöver inte synas överallt och gå ut med det, att det är ni som till exempel arrangerar just demonstrationer.
Mm. Tack så mycket. Fatma, vad tänker du?
Yes. Jag måste trycka på det ni sa också tidigare, att sprida information. Mm. Det tycker jag är jätteviktigt. I vårt fall är det till exempel när vi gör satsningar för barn och unga, att barn, alltså målgruppen vi riktar oss mot, ska veta att det finns i första hand. För att de ska komma, alltså ta steget att komma dit, engagera sig och vara med. Liksom. Så sprida information vill jag verkligen trycka på. Det är jätteviktigt. Jag tyckte också om idén, Nassim, som du tog upp, att kanske till exempel starta en podd. För det kan göra ju att om man startar en podd så kanske organisationer från andra städer lyssnar på det och inspireras av det och startar sådana satsningar i sina städer också, att det liksom kan spridas i Sverige. Det var en spontan tanke jag fick nu.
Ja, så bra.
Men något jag verkligen tror på som är väldigt, väldigt viktigt, det är samarbete med andra organisationer som vill samma sak. Och alltså att, om man når ut till samma målgrupp eller inte, men bara att man vill samma sak. För jag tror när man står ihop sig och samarbetar, så kan man göra mycket större grejer för att engagera, i vårt fall då barn och unga, men också alla andra. Så vi brukar ju i vår organisation samarbeta jättemycket med andra aktörer. Det tror jag är super, super viktigt. Sen tänker jag också att det är jätteviktigt att det finns kontinuitet i arbetet. Mm. I vårt fall är vi ju ute i olika områden i Malmö. Och när vi är ute regelbundet i de här områdena så bygger vi relation med målgruppen också, som vi riktar oss mot. Och det gör ju att det skapar tillit, att de liksom kan komma och med en idé de har och de kanske inte vet vad de ska vända sig, så kan vi hänvisa vidare eller att vi gör det tillsammans. Det kan vara att de kommer och vill engagera sig i någon fråga eller någon organisation, så kan vi hjälpa till med det. Så liksom, alltså att man bygger den här relationen till varandra och att de i sin tur känner tillit. Det är super, super viktigt. Och sen alltså öppen dialog direkt med målgruppen. I vårt fall är vi jättemycket ute i uppsökande verksamhet där vi pratar direkt med barn och unga som bor i olika bostadsområden och runt om i Malmö då. Där vi pratar med dem öppet. Vad vill de engagera sig inom? Vad tycker de är viktigt i samhället? Just för att få en bild av det och sen kunna arbeta kring det för barn och unga. Så det tror jag är super, superviktigt att vara med. För det tror jag kan skapa förändring på lång sikt.
Mm.
Yes.
Tack så jättemycket. Tia, vad tänker du?
Ja, metoder. Jag har testat skitmånga metoder.
Mm.
Jag har suttit i Härryda kommuns ungdomsförbund när jag var 15. Jag har varit millenniumsambassadör för Svenska FN-förbundet. Jag har suttit i styrelser, i humanitära organisationer. Jag har arrat demonstrationer med polistillstånd. Jag har suttit framför kommunhus typ 100 fredagar med Fridays for Future i både Sverige och Brasilien. Jag har testat många metoder och det blir fan bara värre.
Okej.
Okay. Ja, jag hoppas att det inte är mitt fel. Men alltså, jag skräms för det Sverige jag skräms och skäms för det Sverige jag ser. Och jag är 30 nu, jag började när jag var 15 med ideellt engagemang. Och därför har jag bytt metod. Jag har gjort de där snälla grejerna. Och därför har jag liksom nu tagit det där läskiga steget ut i liksom fredlig civil olydnad då, så bryter mot lagen. Så i mitt fall, så i maj så blockerade jag och annan hälso- och sjukvårdspersonal inom Extinction Rebellion en Göteborgs oljehamn. Så i hälsans namn då. För det är helt livsviktigt, avgörande för hälsa, liv och mänskliga rättigheter att vi får ett stopp på det här fossilberoendet som vi är djupt inne i samhället. Och jag tycker att det har jättestor effekt faktiskt. Media är väldigt intresserade. Jag har helt nya typer av samtal med anhöriga om det. Och sen handlar ju civil olydnad också om att men dels givetvis ska man vara fredlig. Men det handlar också om att vara öppen med det man gör för att bjuda in till debatt, samtal, kritik om de här brotten då som vi begår. Och därför tackade jag till exempel också ja till det här idag. Men en del av liksom min personliga metod har ju också varit att alliera mig med andra hälso- och sjukvårdspersonal. För att hälso- och sjukvårdspersonal, läkare, psykologer, sjuksköterskor är så kallade trusted messengers. Så att allmänheten litar ganska mycket på vad de här grupperna säger. Och då måste vi använda det här privilegiet som är ett ansvar och en skyldighet i den här allvarliga krisen som vi är i för att göra så mycket som möjligt. Och det tyvärr på många sätt kan man ju säga att det är mycket medieintresse för läkare som blir bortsläpade av polisen framför oljehamnar.
Mm.
Så att jag upplever ändå att vi har nått ut. Men med det sagt så behöver vi massor av olika metoder. Precis som du säger, vi behöver verkligen så här kroka arm.
Mm.
Den här regeringen har skapat sig, eller det finns många grupper i samhället som nu verkligen får ta de svåra konsekvenserna av den här regeringens politik. Så vi som blir utsatta för den här politiken, vi måste bli skitbra kompisar. Och liksom hjälpa varann i den här kampen för ett liksom rättvisare, bättre samhälle för alla, både för oss idag men också för dem i framtiden, så att de ens får leva och födas. Liksom. Och att jag vill liksom också säga att jag förstår att alla kan inte hålla på med fredlig civil olydnad. Det är ett privilegium att kunna ta de riskerna, att kunna vara öppen med sitt namn och så vidare. Så att, ja, många sätt behövs, men vi behöver verkligen liksom kroka arm med varann. Det är det jag ger.
Tack så jättemycket. Jag tänker att vi bjuder in publiken.
Du har lyssnat på podden Rörelse. En podcast av ABF Malmö.